Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotbollsbrödernas podcast som jag, William Hekkanen, gör tillsammans med min bror Benjamin. Men idag blir det bara jag, William, som kommer prata eftersom vi ska gå tillbaka i tiden till sommaren 2004 och minnas turneringen för U17 Nordiska mästerskapen som spelades i Vasa det året. Och då tyckte jag det var häftigt att få se en internationell turnering i ens egna hemtrakter. Och jag ska berätta lite om minnena från matcherna som jag har som en 11-årig pojke då jag gick runt och samlade på autografer av spelarna och kollade på de här matcherna och hur jag upplevde. Och eftersom jag självklart har sparat alla programblad och sånt från alla matcher jag har varit på så har jag ju tillgång till alla de här landslagstrupperna och vet vilka spelare som var med i respektive lag. Vilka 17-åringar som var med 2004 i den nordiska mästerskapen. Då som. Och vilka av de här som sen skulle lyckas bäst. Då. Det är ju nämligen väldigt få som i slutändan blir några superstjärnor. Men vi har i alla fall några exempel på spelare som har gått hela vägen. De flesta blir ju ingenting alls eller mediokra spelare. Men några har gått hela vägen och blivit stora stjärnor på internationell nivå och spela i VM och vunnit Premier League och Champions League och så vidare. Men tyvärr kommer jag också berätta om några spelare vars karriärer och liv har tagit riktigt tragiska vändningar. Det finns några här som har suttit i fängelse och dömts till fängelsedomar. Och så finns det tyvärr också två stycken som inte längre lever. Och ja, jag ska ge er berättelserna om spelarödena och vilka spelare som är värda att nämna från den här sommaren som var med i U17 Nordiska mästerskapen i Vasa 2004. De öppna nordiska mästerskapen för under 17-åringar är en turnering som har spelats sedan 1975 varje år fram till 2018. Efter det verkar det inte finnas någon info om vad som har hänt med turneringen, men den är väl troligen nedlagd nu. Men jag vet inte säkert, men det verkar som att den inte har spelats på några år nu. Men mellan 1975 och 2018 hölls den varje sommar i olika länder i Norden. I Sverige kallar de det här för nordisk pojkturnering och på det här programbladet jag har så heter det Nordic Tournament. Och som sagt, åldern är U17 pojkar. Och det är ju en turnering som har pågått i flera år då, ända sedan 1975 och då alltid varit utplacerad i olika länder, men nästan alltid i Norden för de nordiska länderna som utgör formatet, men eftersom det måste vara 8 lag med indelat i 2 grupper så har det alltid också varit några andra lag med, till exempel England, Skottland eller Belgien eller Tyskland eller någonting från norra Europa, men Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island och Färöarna har väl alltid varit de här 6 givna lagen från Norden som har deltagit och sen har det kommit med en några andra då, till exempel Skottland och England som i det här fallet 2004. England är också det lag som har vunnit den här turneringen flest gånger. 10 gånger har man blivit mästare. Och Vasa har flera gånger varit spelort eller Vasa med omgivning för den här turneringen. 4 gånger om jag förstått det rätt då. 1997, 2004 och 2010 i alla fall. Och så någon gång innan dess också. Kanske på 80-talet någon gång. 1997 har jag fått berättat för mig att England vann turneringen och var väldigt bra då och att den stora stjärnan i det laget hette Joe Cole som ska skulle få en fin karriär i engelska landslaget och främst i Chelsea och en stor Premier League-karriär. Han var den som lyckades bäst av den gruppen från 1997. Men nu ska vi prata om 2004 års turnering som spelades i början av augusti, 3-8 augusti 2004. Och jag har ju sparat de här programbladen eftersom det var en turnering som man följde på plats här i Vasa. Samla autografer som liten pojke och kolla med stora ögon på när man fick se landslagsspelare, stora landslag som man tyckte att de var på den tiden. Fast de bara var 17-åringar såg man ju dem som fullvuxna spelare även om de bara var pojkar och inte ens var vuxna ännu. Men under 17-åringarna det här året bestod av spelare födda 1988 och några 1989 också. 32-33 år är de i dagsläget 2022. Men för 18 år sedan var de bara 17-åringar. Och det var ju häftigt att man skulle få se internationella spelare och matcher, att olika landslag skulle möta varandra, allt med nationalsången och när lagen marscherar in. Och att bara få se svenska landslagströjan, finska landslagströjan, engelska och skotska och danska och norska tröjan bäras av spelare här i Vasa. Och jag minns jag var inte så jätteimponerad av de finska spelarna överlag, utan jag tyckte väl att de var som så pass vanliga eftersom vi bor i Finland, så jag var ju mer ute efter att se de här övriga länderna. De kändes lite mer spännande och hade lite mer spelare som på pappret spelar i klubbar som är större än de finska i alla fall. Det fanns några som spelar i, eller tillhörde storklubbars akademier. Och som sagt, den här turneringen spelades i Vasa med omnejd här i Österbotten på flera orter. Vasa var väl värd för öppningsmatchen och final och bronsmatch och även en semifinal. Medan det runt om i Österbotten spelades en match per ort. Och jag kan ju räkna upp alla de här orterna där det spelades U17 fotboll 2004. Jalasjärvi, Seinäjoki, Närpes, Ilmajoki, Lapua, Kurikka, Jurva, Kauhajoki, Vöro, Lilltjyro och Malax. Ja, ni hör själv vilka hålor det spelades internationella matcher på. Tänk dig att det har spelats internationell fotboll i hålor som Kurikka och Jurva och Lilltjyro. Jag såg att jumbofinalen spelades i Malax. Så Malax fick vara värd för jumbofinalen. Medan finalen spelades på Sandviken, klassiska fotbollsstadion i Vasa. Och de hade ju lottat in de här 8 lagen som var med och deltog i 2 grupper. Och i grupp A var värdnationen Finland då med. Och de fick sällskap av Skottland, Island och Norge. Medan grupp B bestod av England, Sverige, Danmark och Färöarna. Och jag ska kort berätta om de matcher jag var på. Jag var på 5 olika matcher i Vasa och Korsholmi. Botniahallen i Korsholm och på Sandviken och på Karlsplan i Vasa. Och premiären var Finland mot Skottland på Sandviken. Det var en häftig match eftersom det var premiär och det var mycket folk också, minns jag. Det var en häftig upplevelse att få se när hela det här mästerskapet sparkades igång. Jag har inte särskilt mycket minnen av matchen i sig, bara att det var häftigt att se. Skottland mot Norge på gräsplan där utanför Botniahallen var jag också och kollade på. En annan gruppspelsmatch, och där minns jag inte jättemycket av matchen heller. Andra gången man såg Skottland, men jag minns att det var en Liverpool-scout på läktaren som farsan började prata med. Och det var ju häftigt att man fick höra att det en scout från Liverpool och kolla på 17-åriga pojkar. Och det bevisar ju att det finns, som man kanske inte förstod då, men att det finns ett jättestort intresse från alla de här största klubbarna att få runt på sådana här små turneringar med juniorlandslag för att försöka upptäcka en ny stjärna som någon gång i framtiden ska blomstra i sin egen klubb. Jag minns det här var ju på den tiden då Liverpool fortfarande hade El Hadji Diouf i laget och han hade ju börjat bråka och varit ett problembarn i några säsonger. Och jag bad farsan och frågade den scouten och att, eller agenten var han nu att ifall Diouf kommer att lämna klubben. Och han gjorde ganska tydligt, ett ganska tydligt svar och visste om att Diouf's dagar på Anfield var passerade och det var ju bra det. Han gjorde ingen nöjd. Jag vet inte om jag för en stund sen sa att det spelades en semifinal också i stan i Vasa, men det var ju direkt, de gruppvinnarna möttes i final och grupptvåorna möttes i bronsmatch, men det jag syftade på var väl att gruppfinalen i ena gruppen i praktiken var en ren semifinal eftersom det var möte mellan Danmark och England, vem som skulle vinna gruppen och gå till final. Och det här var en jättespännande match jag var på Karlsplan och det var mycket folk då, varmt och soligt och man hade höga förväntningar för att få se England, för man hade ju noterat att det fanns flera spelare som tillhörde kända lag och att de hade vunnit turneringen flera år på förhand. Man visste inte lika mycket om Danmark, bara om att de hade en stor anfallare vid namn Niklas Bentner på topp som också tydligen var bra. Jag minns överlag att det var en... Det hade ju varit ganska mycket regn sommaren 2004 samtidigt som EM hade spelats i Portugal på seniornivå där Grekland var och skrällde. Men det började bli varmt sen och soligt och riktiga höga temperaturer mot slutet av sommaren. Och det här var ju som sagt i början av augusti. Och jag var uppe mot 25-30 grader under hela den här veckan när den här turneringen spelades. Och då minns jag att det var flera av de engelska ledarna och spelarna som hade frågat runt att är det alltid så här varmt i Vasa? De trodde att de hade kommit in och tropikerna nästan, men det var ju, visade sig att det var en vecka just under den här turneringen som det var jättevarmt och det fick de erfara. Jag minns de hade ju drickapauser i mitten av varje halvlek i varje match för att ja, se till så att spelarna inte skulle gå ihjäl helt enkelt. Men ja, tillbaka till matchen som jag skulle prata om, Danmark mot England. Där var ju så att Danmark skrälld, man trodde att England skulle vara bättre, men det var Danmark som gick vidare och vann med 2-0 tror jag den här matchen blev. Och då minns jag de engelska spelarna var ju helt utslagna på plan och jättebesvikna över att missa finalen och jag gick runt nu och frågade efter några autografer där med, i mitt programblad. Jag minns den spelare jag var mest imponerad var ju Englands vänsterback Elliot Omosutsi. Han nekade mig autograf. Han ville inte ge en autograf. Han var så sur. Eller han låg med, mer ledsen än sur. Han låg med händerna för ansiktet och ner på gräs. Och han ville inte skriva autograf åt någon av de här barnen som var där och frågade. Men jag fick några andra och de återkommer jag till sen. Och Omosutsi han skulle jag senare också få. För några dagar efter det här då spelades ju bronsmatchen. Mellan England som hade förlorat mot Danmark då och missat finalplatsen. Och England mötte Norge i bronsmatch. Och i den matchen var inget snack om saken. England vann med 4-0 och då var det muntrare miner hos de engelska spelarna när vi juniorer gick runt där och samlade autografer av spelarna efter matchen. Och då fick jag Elliot Omosusis autograf på en teknikboll, en EM-roteiroboll som jag har sparat. Och där har jag kvar den autografen. Jag har aldrig använt den. Jag hade hoppats att den autografen skulle bli värd mycket i framtiden. Men Elliot Omosusis karriär kommer jag strax gå in på. Det blev en minst sagt annorlunda karriär. Nåja, hur som helst så finalen spelades mellan Danmark och Island av alla lag. Och då tänker ju många, och vilken skräll, och det tänkte vi ju alla då också. Island hann vunnit sin grupp där Finland och Skottland och Norge hade spelat. Och Island hade ju lyckats vinna gruppen och ta sig till final mot Danmark. Och då var ju danskarna som var solklara favoriter. Men Island bjöd nog på en helt okej match inledningsvis, men sen så sprang nog Danmark ifrån och vann med 3-0 och fick ta emot pokalen som U17 nordiska mästare. Den här finalen spelades på Sandviken också. Det var en häftig match också. Vi pojkar som gick, jag och mina kompisar som gick och samla autografer och sånt. Vi fick också känna på pokalen. Det var en viss Niklas Bentner som gick runt på gräset där med pokalen. Och så sa farsarna, gå och fråga om ni får känna på pokalen. Och Bentner och någon annan då, som inte jag vet vem det var, gick runt med pokalen. Och så frågade vi om vi får känna på den. Och Bentner gav pokalen åt oss. Så för några sekunder fick man hålla i den där pokalen. Det är ju häftigt i sig när man tänker på vem Bentner blev. Som man egentligen inte visste. Man visste bara att han var Danmarks stora stjärna och en som skulle kunna bli bra i framtiden. Men man hade ju ingen aning om hur stor han skulle bli. Och det är väl det jag egentligen ska prata om nu när vi lämnar de här matcherna. Jag ska gå in på spelartrupperna. Varje lag för sig. Och så har jag plockat ut några namn här som förtjänar er uppmärksamhet. Eftersom jag har sparat programbladen har jag ju tillgång till all info om alla de här spelarna. Och som jag sa, Bentner, han blev ju känd, men långt ifrån alla blir ju stora spelare. Om man är bra i U17-landslaget betyder det ju verkligen inte att man blir en A-landslagsspelare eller framgångsrik fotbollsspelare. Man är väl egentligen åtminstone hälften av de här som inte har blivit någonting alls. Det finns några som har gått hela vägen och vunnit de största titlarna i fotbollsvärlden. Det finns de som har blivit mediokra spelare på hyfsad nivå, vissa på andra i andra divisionen eller tredje divisionen i sina länder. Och vissa har väl blivit hyfsade spelare på något sätt, men många har slutat och inte alls satsat vidare på fotbollen. För det är ju många andra som faktorer som ska spela in för att man från 17 år ska ta steget till A-lagsfotboll senare. Ja, men jag tänkte att vi går in på de här spelartrupperna lag för lag, spelare för spelare, de som jag tycker är värd att nämna, som har på något sätt lyckats eller gjort någonting som bör uppmärksammas. Så vi börjar väl med det finska landslaget, U17-landslaget 2004. Hur såg det ut i Finlands trupp? Fanns det någon spelare som blev någonting nu då vi har facit i hand? Och jämfört med många av de andra, till exempel de här nordiska andra lagen, så då är det ju flera spelare som man nog känner till här eftersom man har följt finska ligan och sånt och finsk fotboll, så har man ju hört om en del av de här namnen även om de ännu inte har blivit något riktigt bra egentligen, men vissa har ju ändå lyckats hyfsat. Och vi kan väl säga att Jukka Lehkovaara står det, mångårig målvakt i TPS som ju också är en landskamp, han var en av målvakterna. Och en annan målvakt är ju Oskari Forsman som fortfarande spelar i finska ligan i VPS idag. Och han har ju spelat runt i flera olika klubbar i finska ligan och på högsta och näst högsta nivå. Och han har jag faktiskt autograf av från den här turneringen. Och när jag kollar igenom hans autograf och jämför med de andra, så han är väl den som har den minst professionella stilen på sin autograf. Han har skrivit med något. Han har försökt skriva lite snyggt och så, men nej. Det är väldigt amatörmässig autograf om man kollar på de här engelska och skotska och danska spelarna som har sina krumelurer, så det går jättesnabbt att skriva. Men Oskari Forsman, han tog sig tid och skrev O-S-K-A-R-I och Forsman då. Det var kul att säga att han inte hade fått skriva så många autografer tidigare, knappast då. Men vi kan också nämna Jani Virtanen, blev en finsk ligaspelare, jo, en match i Serie A också för Udinese. Men det var väl bara några minuter mot Milan. Hans utlandskarriär blev inte så lång även om han tillhörde en klubb i Italien. Sebastian Manström från Kaleby, han är väl desto kändare. GBK junior som numera spelar i KPV i andra laget där från Kokkola. Han var väl kanske som bäst i HJK, men han har också spelat i lite lägre tyska ligor och också gjort några landskamper, så han kan ju absolut nämnas här. Och Alexei Kangaskolka, också bra anfallare i finska ligan, som bäst i IFK Mariehamn. Jo, också en session i Herakles i Holland, men lyckades inte så bra där. Jani Bäckman, Helsingfors IFK-ikon där i den klubben där han har spelat jättelänge. Toni Kolehmainen också är en spelare som har gjort några A-landskamper, men som övriga mest då spelar med. Blivit en typisk finsk ligaspelare och inte desto mer. Mest känd här i den här truppen i Finland är ju dock Jukka Raitala, som var med i sommarens, alltså förra sommarens EM-slutspel. Fick vara med i det lag som tog sig till Finlands första mästerskap någonsin på här sidan. Och han har ju gjort en karriär runt i världen. Han var i Tyskland och Holland och Danmark och Spanien och USA också. Är tillbaka nu i finsk fotboll i HJK. Han har väl över 60 landskamper. Försvarsspelaren Jukka Raitala, alltså den som lyckats bäst från den här årgången. Annars finns det nog inte något mer att nämna. De flesta blev nog mediokra spelare här från Finland också. Men vi kan ju nämna att Markku Kanerva var med som assisterande tränare. Timo Liekoski var huvudtränare här. Ni vet ju vad Markku Kanerva har gjort sen efteråt. Han har ju blivit tränare för A-landslaget här, som han är fortfarande. Om vi går vidare till Norge, den norska truppen. Och här har jag faktiskt bara ett namn. En enda spelare som sticker ut. Och det är Ruben Yttergård Jensen. Med över 40 landskamper. Spelar i Kaiserslautern och Kroningen. Eller Gröningen, hur man nu uttalar det holländska laget. En norsk mittfältare, men det är bara tyvärr han som man får nämna här från norska laget. Ingen annan blev nog nämnvärd spelare, om vi säger så. Det är väl några som har spelat i tippeligan där i norska högsta ligan, men inte egentligen mer än så. Bara den här Yttergård Jensen som tog sig ut i världen och spelade flera A-landskamper. Så vi går vidare till England, det mest hypade laget inför och under turneringen. Och här finns det flera intressanta spelare att nämna. Vi kan börja med Håkan Eifreim, West Ham-produkt som gjort en 4-5 säsonger i Queen's Park Rangers i Championship och även fått speltid då de var uppe i Premier League 2011-12. Så Håkan Eifreim, han tog sig upp till Premier League i alla fall och blev en Championship-spelare. Ryan Woods, han har jag autograf av och hade hoppats på att det skulle bli något riktigt bra. Men den autografen är nog inte särskilt mycket värd i dagsläget eftersom han inte blev någonting alls trots att han tillhörde Blackburn Rovers juniorlag. Samma sak med Jamie Davis, Tottenham junior, som jag har autograf av. Han blev ingenting heller. Joshua Mulvaney, Southampton junior. Han har jag också autograf av, men han blev faktiskt värvad till Finland, så han kom tillbaka till landet där han hade spelat U17 nordiska mästerskapen. Han tillhörde väl Oxford City, men gick till Ekenäs IF av alla lag och kom även en session till KTP i Kotka. Han spelade mest i Ykkönen och även några matcher för KPV i högsta ligan. Så han faktiskt gjort en andra session i Ekenäs också. Men ja, i England vet ju ingen vem han är om han spelar i KTP och Ekenäs, men Joshua Mulvaney, ingen engelsk A-landslagsspelare, men han fick spel i Finland igen. Desto bättre gick det däremot för de här namnen. Lee Kättemål, Adam Lallana och Micah Richards. Lee Kättemål känner många till. Spelar i Middlesbrough, Sunderland och en kort ettri. Rätt begränsad men ändå stenhård inne mittfältare som springer från box till box och drar på sig 20 gula kort per säsong. Och ja, han gjorde det främst då i Sunderland. Han hade en märklig session i VVV Venlo i Holland i slutet av sin karriär. Men han är ju känd som en rivjärne på Sunderlands mittfält under flera år. Och han var ju lagkapten och spelade länge i The Black Cats i nordöstra England. Men många brukar ju lite hånfullt kämta om honom att han är för dålig för Premier League, men han var ju alltid där och gjorde sitt jobb ändå. Han var med i den här truppen. Adam Lallana då, han var ju i Southampton. Southamptons fina juniorlag som har fått fram många bra spelare genom åren. Och han är väl den spelare som kanske har lyckats allra bäst. Bland de bästa i alla fall från den här turneringen. För om vi ser på rena meriter så är det ju ingen annan som har lyft Champions League-pokalen och Premier League-pokalen som Adam Lallana har gjort. Och det gjorde han ju i Liverpool dit han kom från Southampton 2014 och spelade 6 säsonger i Liverpool. Och även om man hade lite högre förväntningar på honom när han kom så han lyckades aldrig riktigt i Liverpool. Visst han gjorde några, i alla fall en och en halv riktigt bra säsong. Men det var då vi var ganska dåliga. Men jo, Adam Lallanas meriter talar för sig själv. Och han har ju faktiskt till och med blivit utsett till Englands bästa spelare 2016. Så han har ju, han lyckades ju verkligen. Och är ju inte alla juniorer som sagt som gör det. Men Adam Lallana, han tog sig hela vägen. Och tyvärr har jag ju inte hans autograf. Det är väl den som skulle vara värd bland de bättre från det här programbladet. Mika Richards, också stor profil. Jättebra back i Manchester City där runt 2008. Han var en av engelska ligans bästa unga försvarare. Men han, man hade ju jättehöga förväntningar på honom och med all rätt. Men det var väl skadorna som tog hans karriär och förstörde den. Han skulle kunna bli hur bra som helst. Kände sig som där i Manchester City lite ungefär i perioden när de blev rika och fick pengar. Men han var väl en av spelarna som var med både före och efter där i brytningsskede. Men hans karriär förstördes av skador. Men Michael Richards, han var med här i alla fall i Finland 2004. Vi kan också nämna Kieran Lee, mittfältare i Sheffield Wednesday Championship. Scott Godburn, back i Championship också. 2 säsonger i Wolverhampton bland annat. Sebastian Hines likaså, Championship back från Middlesbrough. Och då har jag bara en engelsk spelare kvar som är värd att nämna. Och det är ju han jag pratade tidigare om. Elliot Omosuzi, som jag var så imponerad av. Vänsterback, han påminner lite om Ashley Cole, minns jag, som var väldigt bra på den här tiden. Cashley som han blev kallad när han gick från Arsenal till Chelsea då han valde pengarna en gång i tiden. Men den här Elliot Omosuzi, han liknar Ashley Cole lite. Han var vänsterback med offensiv spelstil. Och jag minns han var en spelare som verkligen stack ut när jag såg den här matchen England mot Danmark. Och efter den matchen fick jag som sagt inte hans autograf. För han var för sur när de hade förlorat. Men i bronsmatchen när de vann den, efter den så fick jag hans autograf på en boll. Så den har jag ju. Men vem är Elliot Omosuzi då? Och hur gick det för honom? Jo, till en början skulle jag väl säga ut att gå helt okej. Men det skulle bli en karriär som får ett tragiskt öde senare. Men vi börjar med att han tillhörde ju Fulham den här tiden och gick genom Fulhams juniorled ända upp till A-laget och debuterade faktiskt i Premier League till och med 2007-2008 säsongen. Och han gjorde 8 matcher då i Premier League och blev också utlånad till Norwich i Championship och var även på lån till Charlton i League One för att få speltid. Men ja, det blev väl aldrig någonting i Fulham, han var väl inte tillräckligt bra och fick söka sig till lägre nivå för att få en plats i startelvan. Då blev ju valet Leyton Orient där han tillbringade flera säsonger på League One-nivå och är ju tredje högsta nivå. Och han skulle väl egentligen aldrig bli bättre än så. Han blev en League One-spelare av Elliot Omosuzi. Han är eventuellt fortfarande aktiv på någon låg nivå, men det är nog inget att ta upp här. Men jo, jag sa ju att han fick ett ganska tragiskt stöd och det handlar ju om att han hamnade i fängelse. Japp, ni hörde rätt. Han fick skaka galler. Och ofta när man hör att fotbollsspelare hamnar i fängelse eller sånt så är det ofta och skattebrott och sånt. Och väldigt sällan är det någon som sitter i fängelse rent på riktigt. Alltså att man brukar ju klara sig till något. Man får någon samhällstjänst eller någonting och böter och sånt. Men han fick faktiskt fängelse på riktigt. Han skakade bokstavligen galler. Och jag står här i de här uppgifterna när man läser på om honom att han var över 2 år i fängelse faktiskt. Jag kan läsa upp några rubriker här från varför han var i fängelse. Från planetfootball.com. From playing against Ronaldo and Rooney to a stint in prison. Så beskriver de vem Elliot Omosuzi är då. Han har spelat mot världsstjärnor för att sen hamna i fängelse. Och Daily Mails rubrik lyder: Former Fulham star Omosuzi jailed over bid to take gang revenge on murder witness. Så han har varit inblandad i någon uppgörelse med någon gäng och någon droger och sånt. Det är någon gängkriminalitet som man har varit inne i och varit med i något trubbel då som har lett till fängelse. Han var som, blev avslöjad som medlem i ett ökänt gatugäng helt enkelt. Jag har nu och då återkommit till de här spelarna eftersom jag har programbladet sparat. Så jag kollade upp de här och speciellt Dom och Sotsi som var den som jag tyckte var bra i den här turneringen och som jag verkligen trodde skulle bli bra på riktigt. Och jag har ju läst då att han hamnade i fängelse och sånt, men jag trodde väl alltid att det var bara att som med alla fotbollsspelare eller kändisar att man döms till fängelse men man sitter bokstavligen aldrig inne och skakar galler. Men Elliot Amosuzzi, hans autograf har jag, så jag har autograf av en fotbollsspelare och en fånge i samma autograf då alltså. Men ja, han hamnade i fängelse medan han var Leyton Orient spelare. Och jag var ju sjukt och då sparkade ju klubben honom såklart. Men det ännu sjukare är ju att de gav honom en andra chans när han kom ut ur fängelse. Så då tog de tillbaks honom. Så han skrev alltså på ett nytt kontrakt med Leyton Orient när han kom ut ur finkan. Så det är lite komiskt. Klubben tyckte de behövde en vänsterback och då fanns han redo med att dra på sig klubbens färger igen efter att ha suttit med fängelsekläderna på. Och ja, engelska truppen överlag, det var väl flera som blev championship-spelare, alltså spelare på näst högsta nivå. Och flera blev också ingenting alls här, medan tre stycken blev etablerade Premier League-spelare, alltså Lallana, Cattermole och Richards. Och bara två av dem fick göra A-landskamper. Och Lallana är ju den som sagt lyckades bäst och som vann både Champions League och Premier League och som fortfarande är aktiv även om han är oerhört skadedrabbad i Brighton. Men om vi går vidare till nästa land då. Färöarna. Nix. Inte en enda har blivit någonting. Känner ni till någon känd färöisk fotbollsspelare? Det finns inte så många. Jag brukar aldrig bli någonting av dem. En önation ute i Atlanten som eller Nordsjön eller vad de nu var Färöarna nu ligger. Ute i havet i alla fall. De blir inga. Alltid en slag på sig i sådana här turneringar och blev väl Jumbon också som fick spela Jumbo-final i Malax. Men vi kan gå vidare till Sverige. Och där har vi faktiskt Peter Gerhardsson som tränare. Mångåriga Häcken-tränaren i Allsvenskan och numera damlandslagets framgångsrika förbundskapten Peter Gerhardsson. En riktig skön profil. Tidigare Hammarby-spelare också. Men jo, är väl nästan han som är mest känd härifrån eftersom de här spelarna inte har blivit... Ja, nu är det några som har ändå blivit hyfsat. Eller ganska kända nog, men Peter Gerhardsson just nu i alla fall i skrivande stunder är han som får mest rampljus av de här som var med i svenska truppen. Men en spelare som i alla fall blev riktigt stor, det var ju Rasmus Elm. Kalmar, FF, Alkmaar, CSKA, Moskva. Hans klubbar. Och sen återvände han ju till Kalmar när han fick ju något problem med magen och måste avsluta relativt tidigt när han fick avbryta sin karriär på högsta nivå för tidigt. För han skulle kunna spela än idag och vara jättebra ute i Europa. För han var ju en fot och en teknik som få svenska spelare har. Det blev bara 39 landskamper för honom och det skulle kunna bli så mycket mer men ja... Han var en intelligent spelare och en av flera bröder Elm, de är ju tre stycken där, men Rasmus Elm var väl den som lyckades allra bäst. Synd att hans karriär blev så pass kort, men han var ju ändå med i landslaget, A-landslaget och fick göra 4-4 mål mot Tyskland när Sverige gjorde en makalös vändning i Berlin 2012 i kvalet i VM. Så ja, förutom Peter Gerhardsson tränaren så ska ju Rasmus Elm absolut nämnas som en som lyckades bra här. Och Pierre Bengtsson kan man också säga. Han är en spelare som också gick hela vägen upp i A-landslaget, vänsterbacken. Numera Djurgården. Han är väl AIK junior och så, men jo, en fin utlandskarriär i Köpenhamn och Mainz i Tyskland och även en kort sejour i Bastia på Korsika i Frankrike. Men ja, han har återvänt till svensk fotboll nu. Han vill karriera som startman i landslaget flera gånger när de har haft problem i Sverige på vänsterbackspositionen. Så har de alltid ringt till Pierre Bengtsson och han har väl alltid gjort ett helt okej jobb där. Så han är ju en spelare som lyckades bra också. Det hade jag också hoppats att Denny Avdic skulle göra. För hans autograf har jag. Men Denny Avdic, Ja, visst. Alla som tog sig ut i världen och har vunnit SM-guld är väl lyckade spelare, men Denny Avdic trodde man ju skulle bli så mycket mer av, för han var ju jättebra där han slog igenom i Elfsborg, men lämnade sen för Werder Bremen där han inte alls lyckades och spelade sen i flera holländska lag, AZ, Apex, Volle och Herakles, innan han återvände till AIK. Ja, han gjorde en landskamp totalt, men han fick ju vara med och vinna SM-guld med AIK 2018 där han, ja, han hade ju varit anfallare en target, men då blev han helt enkelt en mittfältare. Jag vet inte, han var väl för dålig att göra mål, så de placerade honom på mitten. Han bidrog väl lite i alla fall och fick väl spel där då de sista matchen borta mot Kalmar, minns jag då AIK vann den kända guldmatchen de pratar om där i Solna. Men ja, Denny Avdic autograf hoppades jag länge skulle bli någonting eftersom jag hade den. Men jag har den ännu såklart, men han blev inte så bra jag hade hoppats. Så. Kan vi väl ännu nämna Zlatan Asinovic, Malmö FF och Kalmar, reservmålvakt där främst. Men annars är det nog inte många i den här svenska truppen som blev någonting alls. Så vi hoppar vidare till Skottland och deras landslag. Här har jag autograf av Scott Laird, League One-spelare med Preston North främst. Blev inte mer än så han. David Gray, helt okej spelare i Hibernian, där han blev skotsk cupmästare 2016 när Hibernian vann sin första titel på, ja, det var väl någonting på 100 år eller någonting. Så David Gray, han gick i alla fall bra han när han fick spel i Hibernian och bli skotsk cupmästare. Men ja, varken Scott Laird eller David Gray är några jag ska prata längre om, utan nu ska jag prata om den skotska spelare som, ja, kanske hela turneringens mest tragiska öde. En spelare som vars karriär fick en helt annan vändning. Jag pratar om Chris Mitchell. Och speciellt, jag har ju hans autograf. Han var en back eller mittfältare. Han kunde spela på både och. Och grejen varför jag pratar om Chris Mitchell är ju, ja, vi kan ju säga så här att på Wikipedia, om ni skriver upp hans namn där och googlar honom och går in på hans Wikipedia-sida, så står det ju inte Chris Mitchell is a Scottish footballer eller Chris Mitchell is a former Scottish footballer, utan det står ju Chris Mitchell was a former Scottish footballer. Vilket alltså betyder att han inte längre finns. Han lever inte längre. Och vi kommer strax gå in på varför det gick som det gick. Ett tragiskt livsöde. Men vi börjar med att säga att han är född i Stirling. Det är väl där som sporten curling, som man brukar kolla på OS. I den stan, Stirling, där har de kommit på curling. Det är värt att nämna. Men ja, han föddes där och gick som junior till Livingstone. För att sen slå igenom i Falkirk. Där han också debuterade i skotska högsta ligan. Sen blev det lite spel i olika klubbar på skotska andra nivån främst. Då med Queens of the South. Sen gjorde han också en sejour i Bradford i England. Och han kom ändå upp till U21-landslaget också, kan vi nämna här i landslagshierarkin. Så han spelade fotboll ända upp till U21-landslaget. Men han fick dock så mycket skadeproblem så det skulle också innebära slutet för hans karriär. Och under sin sista säsong som aktiv där i Clyde i Skottland så jobbade han också parallellt som fotbollsspelare på en fabrik. Och la sedan av i februari 2016 eftersom han hade så stora ryggproblem som var orsaken till att han inte kunde spela för 100%. Chris Mitchells karriär tog slut där, men det var inte bara karriären som skulle ta slut. För Chris Mitchell, han skulle falla in i en depression och börja ta mediciner för sin ångest och antidepressiva medel. Det var någonting han höll mycket för sig själv och som inte han ville visa i fotbollsvärlden, som annars är ganska macho. Stor machokultur i fotbollsvärlden och har ju länge ansetts som svaghet att att prata om att man skulle vara deprimerad eller något sånt. Det fanns ju inte mycket hjälp då. Finns ju såklart mer hjälp idag, men ja, kanske om man skulle spela idag så skulle jag inte ha gått lika illa som jag gick. Han var deprimerad helt enkelt för att karriären tog slut för tidigt. 4 månader efter att han har slutat i maj 2016 då, så samtidigt som han pratade med sin flickvän som befann sig i London, så hoppade han framför tåget hemma i Skottland. Chris Mitchell kastade sig framför tåget och tog sitt liv. Samtidigt som han pratade med sin flickvän som var i London. Och hon hörde ju allt det här då. Tåget träffade honom och tog hans liv. Och ja, allt det här jag kollade upp i alla tidningar där de har skrivit om det här livsödet. Och är ju väldigt tragiskt att en fotbollskarriär tar slut. Och sen så måste man kasta sig under tåget för att man mår så dåligt. Och jag noterar att hans pappa har startat upp en fond, Chris Mitchell Foundation, där de ska förebygga mental ohälsa. Och de har också gjort någon film i Skottland om det här för att ta upp det här problemet och problematiken som finns kring spelarnas mentala hälsa. Med Chris Mitchell som huvudperson då, eftersom det är han som är det tydligaste exemplet på hur dåligt det kan gå när det går som värst. Hans pappa hade väl sagt då i någon intervju att 18 personer hjälpte till med rehab och sånt när han var skadad. Ge massage och kolla upp de här skadorna och sånt. Men ingen hjälpte till när han mådde dåligt. Så han blev lämnad till ensamheten. Och såklart han ville inte själv prata om det heller. Men det är ju någonting som säger ganska mycket att när han var skadad var det jättemånga som höll på alltså fysiskt att ta hand om honom, men psykiskt var det ingen som tog hand om honom. Jag sitter ju här med Chris Mitchells autograf framför mig, och när jag kollar på den så funderar man ju lite hur det kunde gå så här att en spelare som man var och kollade på och som skrev autograf åt en inte längre lever, och är ju ett jättetragiskt livsöde. Chris Mitchell alltså. Om vi lämnar Skottland där då och går över till det näst sista laget. Vi har 2 lag kvar som inte vi har pratat om, och det är Island och Danmark. Och jag tänkte vi börja med Island. De här lagen möttes ju i finalen. Och jag var ju rätt överraskande att Island gick till final här, för de var ju inte något lag man trodde på eller visste någonting om på den tiden. Men det vet man nu, eftersom det här var en stor del av det isländska fotbollsundret. När de hade börjat satsa på juniorfotbollen och förutsättningarna där hos fotbollsspelare och fotbollssporten på Island. Och det här har ju resulterat i att man tog sig till kvartsfinal i EM 2016 och också till VM-slutspelet 2018. Och flera av de här spelarna jag nu kommer nämna så var med på den resan. Så det man inte visste då vet man nu. Isländska fotbollsundre såg man före det blev verklighet. För jag förstod att det skulle bli någonting stort, så såg jag det live. Till exempel Rurik Gislason, mittfältare som spelar främst i danska klubbar men även i Nürnberg i Tyskland. Han över 50 landskamper och var med i VM i Ryssland 2018. Rurik Gislason. Anders Marason, också värd att nämna, spelar i Allsvenskan i Helsingborg och Hammarby. Flera landskamper. Han var dock inte med i något av de här mästerskapen, men ändå en landslagsspelare som gjorde bra. Men mest känd är såklart Birkir Bjarnason. Bästa av alla de här och en av Islands stora genom tiderna, är med över 100 landskamper. Och han är fortfarande aktiv än idag i turkiska ligan i Adana Demirspor. Det är väl samma lag som Mario Balotelli faktiskt spelar i. Men ja, han har ju tidigare spelat i Pescara, Sampdoria, Brescia, Basel och Aston Villa. Så han spelar både i Serie A och i... Jag vet inte om Aston Villa var i Premier League. Det kan hända var i Championship när han var där. Men oavsett, Aston Villa stor klubb. Ja, han har spelat i Serie A och i Basel. Som regelbundet går till Champions League också. Så. Birki Bjarnason, stor profil. Isländska fotbollsundre, en av dem. Och han var med då 2004 i Finland. Och får väl symbolisera det här isländska landslaget här och nu då, som en av dem som gick hela vägen och var med i både EM 2016 och VM 2018. Jag kan ju även nämna att före den här matchen, finalen mellan Island och Danmark, så gick jag och två kompisar där bakom spelarbåsen och gick runt där före matchen att börja. Det var någon isländsk gubbe som kom fram till oss och gav oss någon pins. Alltså han gav oss en pins med isländska fotbollsförbundet på. Och den här pinsen har jag kvar än idag och ska väl lägga upp den på vår Instagram så ni får se den. Men nej, man känner sig lite delaktig faktiskt, eftersom man fick en pins av en förbundsgubbe. Och sen fick man se det här isländska landslaget och omedveten om vad som skulle komma senare. Men här för några år sedan fick vi se vad som skulle komma. Landslaget skulle chocka hela världen och en ö med några hundratusen invånare som går till kvartsfinal, slår ut England i EM 2016 och går till kvartsfinal. Det är ju helt otroligt. Och några av de här spelarna fick man alltså se live en gång i tiden, utan att veta hur bra det skulle gå och vad som var på gång i Island. Men Island, de vann ju inte turneringen, för det gjorde ju Danmark. Sista laget vi har att ta upp här. Och vi kommer strax till Niklas Bentner, men vi kan väl nämna också Nikolaj Jagger. Helt okej karriär i dansk fotboll och spelar också i Djurgården. Men ja, han är Daniel Aggers kusin. Det var väl därför jag ville ta upp honom. Mikael Jensen, mittfältare, spelar i Brøndby, Rosenborg, blev också en helt okej spelare där i danska och norska ligan. Matti Lund Nielsen, han har jag autograf av, en mittfältare som spelar i flera klubbar i Serie B, Pescara, Hellas Verona, Perugia och Regina. Så han blev en spelare som harvar runt i lite, ja, på lägre i andra nivån i Italien. Så ska vi också nämna Per Weirausch, Chelsea junior, som också var i Ajax tidigare. En av dem som beskrevs som de största talangerna i det här laget. Men här tvingades också skador göra så att han måste sluta sin karriär. Och precis som nämnda Chris Mitchell så är Per Weirausch också en spelare som inte lever idag. För man hittade honom död i sin lägenhet i Danmark 2020, bara här om året. Och det finns inte jättemycket info om det här, men det finns någon dansk tidning där jag läst om att det var ett tragiskt livsöde, att han var en av Danmarks stora talanger men måste sluta på grund av skador. Jag hittar inte någon orsak till varför han avled eller så, om det var något. Ja, jag ska inte heller spekulera i varför, men vi vet i alla fall att han inte lever någon mer. Och det är ju tragiskt. Men Niklas Bentner, tillbaks till honom. Hela turneringens bästa spelare, storväxt, lång anfallare som han beskrevs då. Håll ögonen upp för den där stora killen där på topp. Och det var ju Bentner. Och ni alla vet ju vad Bentner skulle bli för spelare och hur bra han var när han var som bäst. Även om hans karriär blev en kaosartad sådan. Men det snackades mycket om honom. Han var ju här redan i Arsenals juniorled. Så det stod ju att han tillhörde Arsenal. Och redan det var ju väldigt häftigt, eftersom det var en klubb då som var en av världens bästa, som hade vunnit ligan det året också. Han blev väl utsett i årets U17-spelare samma år, Bentner då, i Danmark. Och den här turneringens bästa spelare också. Jo, väl mål i finalen också. Ja, han blev ju... Han slog ju igenom i Arsenal sen. Han gick ju hela vägen upp till A-laget. Ja, man hade väl... Det blev ju aldrig så bra som man trodde. Men ett tag var han ju riktigt lovande och bra där. Men ja, han tillbringade också lite sessioner på lån i Birmingham och Sunderland. Det är väl ungefär cirka 5 säsonger i A-laget i Arsenal. Men lämnade sen för Juventus också, där han faktiskt blev italiensk mästare. Men han spelade ju nästan inga matcher och jo, inte ett enda mål. Det finns väl en bild när han och Nicolas Anelka står med Serie A-pokalen. Två spelare som hämtades in på lån i januarifönstret det året. Jag minns inte om det var 2015 eller någonting, 14. Men ja, det finns ett rykte också som säger att när Bentner spelade Juventus så var det ingen som köpt hans namn på tröjan. När man får trycka valfri spelare på tröjan var det ingen som köpt Bentners. desto bättre var han i Arsenal i alla fall, men jag hade ju redan börjat gå snett här och det skulle bli en session i Wolfsburg i Bundesliga och bråk och strul utanför planen. Sen lyckades han väl ändå hyfsat i Rosenborg i Norge, i alla fall då han kom dit första säsongen, men det tog slut där också. Återvänt till FC Köpenhamn i slutet av karriären, trots att han är bara som sagt född 88 då, som alla de här spelarna nästan, så har han lagt skorna på hyllan. Han spelar väl in på någon amatörnivå för skojs skull nu för tiden, men han bor väl i Danmark nu. Han slarvar ju tyvärr bort karriären. Skandalspelare med fängelsedomar och bråk och stök och kaos hela tiden. En spelare som man tyvärr nästan bara skämtar om nu för tiden. Han var ju bra på riktigt och spelade VM för Danmark också 2010. Men ja, största stjärnan som junior blev också en världsstjärna, men skulle jag kunna bli ännu bättre. Jag får väl ta med mig det här minnet att man fick träffa honom och kämpa pokalen några sekunder. Och jag tackar Bentner för det, var en häftig upplevelse. Med det så har jag gått igenom de spelare som bör nämnas från programbladet jag har sparat då. Som sagt, vissa spelare blev ingenting. Vissa spelare slutade väldigt tidigt. Vissa blev hyfsade, mediokra, halvdana spelare på lägre nivå. Några blev spelare som fick spela flera år i högsta ligan i respektive länder. Några enstaka lyckades riktigt bra och ja, fick fyra stora framgångar. Men vissa, som sagt, lever inte heller idag. Vissa fick oväntade, tragiska livsöden på sina liv och sina karriärer. Och är ju, man vet ju det att U17 är stort steg fortfarande då. Om man är bra i den åldern betyder det inte att man är bra 3 år senare och mer. Eller tillräckligt bra för att spela på högsta nivå. Men olika karriärvägar, olika livsöden, olika berättelser. Och ja, innan jag avslutar så kan jag också säga att 2010 spelades den här turneringen igen i Vasa. Samma tidpunkt i början av augusti för U17-landslagen. Och ja, det här 2010, då var jag spelare födda 1994 och jag är ju 93 född, så för mig var det inte lika häftigt. Man fick se jämnåriga spela och det var inte alls samma känsla som när man var liten grabb och fick kolla på vad man då tyckte var stora stjärnor. Men jag kan i alla fall nämna några namn från det här 2010. Jag var bara på premiären då. Finland mot England har jag för mig. Och i finska laget finns det ju spelare som Jere Uronen, Daniel O'Shaughnessy och Joel Pohjanpalo som är de som har gått längst. I engelska laget, några spelare som ni känner till. Nathan Redmond, James Ward-Prowse. Så noterar jag också att Adam Morgan, tidigare Liverpool. Talangen som aldrig lyckades också, fanns med i den truppen. I danska laget, Risa Durmitsi, Victor Fischer. Några spelare i både Islands och Skottlands trupp också som har gått i något så när hög nivå. I Sverige finns det till exempel Ludvig Augustinsson och Simon Tibbling för att nämna de mest namnstarka. Men ja, vi ska inte prata om 2010 och mer, utan det här fick bli avsnittet om U17 2004 nordiska mästerskapen. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande.